From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 180:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte. Denna utsättning tillhandahålls som public service av Bonnemol Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Henry B. Eyring,
förste rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder denna session.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den femte och sista sessionen av den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi firar med tacksamhet denna påsksöndag och frälsares Jesu Kristi härliga försoning och uppståndelse. President Thomas S. Monson, som presiderar den här konferensen, har bett mig leda den här sessionen. Vi sänder hälsningar och välsignelse till kyrkans medlemmar och många vänner överallt som deltar i det här mötet via radio, television, internet eller satellitöverför. Sången under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mark Wilbey och Ryan Murphy med Bonnie Goodliff och Linda Margets vid orgen. Kören inleder att sjunga: Du jordens konung, kom. Inledningsbön får vi sedan av Elsie Christoffel Golin Jr. i det 70:s kvorum. Därefter sjunger kören: Jesus, krubbans barn en gång.
We're healing.
Holy and eternal heavenly Father.
Vår helige, evige, himmelske Fader. Vi är så tacksamma att kunna samlas här i detta väldiga konferenscenter. Vi är så tacksamma att här fira minnet av din sons försoningsoffer. Denna påskhelg, när vi minns vad han har gjort för oss, erkänner vi din hand i allt. Vi är ytterst tacksamma för Jesu Kristi återställda evangelium genom profeten Joseph Smith, som hade förmågan och tron till att vara ett redskap i dina händer. Vi är tacksamma över att nycklarna återigen finns på jorden. Vi är tacksamma för president Thomas S. Monson, för hans tjänande och hans rådgivare och för det tolvs kvorum. Vi känner oss trygga över att du vakar över dina barn. Och vi vet att dina barn finns över hela jorden. Vi vet att det finns många som söker att göra det rätta, och vi ber för dem. Och vi ber om fred. Vi ber att ditt evangelium ska fylla jorden. Vi ber idag att din ande ska vara bland oss. Att vi må uppbyggas. Att talarna ska vara inspirerade. Musiken upplyftande. Och att vi ska stärkas därigenom. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Thank you. We will now be pleased to hear from elders Russell.
Vi har nu förmånen att få höra från Russell M. Nelson och Robert D. Hales i de 12 apostlarnas kvorum. Efter Hales tal får vi höra från äldste Bradley D. Foster i de 70s kvorum. S. Nelson.
Correspondence we receive at Easter or Christmas.
Brev som vi får under påsk eller jultiden ger oss uppfriskande minnen av kära vänner och släktingar. En del av budskapen berikas med oskattbara familjefoton. Låt mig berätta om ett som verkligen fångade min uppmärksamhet. Det här är ett av våra barnbarns barn. Hon får heta kära Ruby. Fotot påminner mig om hennes mor när hon var ungefär samma ålder. Bland mina papper fann jag det här fotot av kära Rubys mor, en av våra dotterdöttrar. Jag tog det här fotot av Dear Rubys mamma för omkring 29 år sedan. Hennes ögon är fortfarande lika blå. Goda minnen från ett halvt sekel sedan gjorde sig påminda när kära Rubys mormor, en av våra döttrar, var den nyaste medlemmen i vår familj. Där är en av hennes foton på henne som bebis. Idag har hon en kärleksfull mormor och jag är kära Rubys mormors far. Jag ska inte visa er ett foto av mig som bebis. Det skulle bli för mycket. Fotona tyder på den kärlek som länkar våra fyra generationer tillsammans. När jag tänker på hur mycket jag älskar varje medlem i min familj får jag en glimt av den kärlek som vår hemske fader känner för sina barn. Medan familjen är under attack runt om i världen är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga en förkunnare, främjare och beskyddare av sanningen att familjen har en central roll i skaparens plan för hans barns eviga bestämmelse. Familjen är tillkännagivande för världen och vårt stora släktforskningsarbete är bara två bevis på hur den här kyrkan ger hopp och stöd åt familjens heliga institution. Vi lär att Guds kärlek till sina barn är oändlig. Oavsett ras, nationalitet eller kön så älskar han alla. Det har han gjort från begynnelsen och kommer alltid att göra. Han inbjuder alla att nå evig upphöjelse för sin familj. Hans verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och evigt liv. Upphöjelse för sina barn. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Hans älskade sons försoning gjorde det möjligt för fadern att nå båda målen. Utan försoningen skulle det inte finnas någon odödlighet. Utan försoningen skulle vi inte kunna återvända till faderns närhet och familjen skulle inte fortsätta bortom graven. Tack vare försoningen kan båda dessa allomfattande välsignelser uppnås av vart och ett av Guds barn som lyder hans eviga lagar. Under tidens gång har många av hans barn haft tillgång till evangeliets välsignelser, men många fler har inte haft det. Före världens grundläggning instiftade vår himmelske fader dopets förrättning för de som dör utan kunskap om evangeliet. Han älskar de barnen också. Han har också förberett en väg för dem att tillhöra en evig familj. Varje människa som kommer till den här jorden är en produkt av generationer av föräldrar. Vi har ett naturligt behov av att känna ett band till våra förfäder. Det behovet finns i vårt hjärta oavsett vår ålder. Tänk på det andliga band som skapas när en ung kvinna hjälper sin farmor att föra in familjeuppgifter i datorn. Eller när en ung man ser sin farfars fars namn på en mantalskrivning. När vårt hjärta vänder sig mot våra förfäder sker en förändring inom oss. Vi känner att vi tillhör något som är större än oss själva. Vårt medfödda behov av familjeband fylls när vi länkas till våra förfäder genom templets heliga förrättningar. På grund av vikten av det arbetet har kyrkan byggt tempel närmare folket och släktforskning underlättas mer än någonsin tidigare. Sätten att finna och förbereda namn för templets förrättningar förbättras också. Under konferensen i oktober 2005 tillkännagav president Gordon B. Hinckley ett spännande steg framåt i släktforskningen och tempeltjänsten. Han sa: ett av de största problemen med vår tempeltjänst är att allt eftersom vi får fler och fler tempel över hela jorden så sker dubbleringar av det ställföreträdande arbetet. Vi har därför under en tid varit engagerade i ett mycket besvärligt arbete. Lösningen ligger i en komplicerad datorteknik. Slutcitat. Sedan dess har inte bara dubbleringarna minskat, utan tillvägagångssättet har förenklats så att så gott som varje medlem i kyrkan kan delta i tempeltjänst och släktforskning. Svunna är dagarna då detta heliga arbete endast utfördes av specialister. Oavsett din situation kan du ge släktforskningen plats i ditt liv redan idag. Primärbarn kan rita ett släktträd. Ungdomar kan delta i ställföreträdande dop. De kan också hjälpa den äldre generationen med datorarbetet. Föräldrar kan berätta om sitt liv för sina efterkommande. Värdiga vuxna medlemmar kan inneha en tempelrekommendation och utföra tempelförrättningar för sin släkt. Profeten Joseph Smith sa: det största ansvar som Gud har ålagt oss i denna värld är att söka våra döda. Ny teknik gör det lättare än någonsin att utföra detta ansvar. Tempeltjänst och släktforskning får idag hjälp av ett system som kallas för New Family Search. Det här internetbaserade systemet hjälper medlemmar med att hitta sina förfäder, avgöra vilket förrättningsarbete som behöver utföras för dem och förbereda deras namn för templet. Det kan nås hemifrån, från ett släkthistoriskt center eller överallt där internet finns tillgängligt. Stegen är lätta att följa. Först hittar du personer som du vill utföra tempeltjänst för. Sen skriver du ut en Family Ordinance Request. Det pappret innehåller all den information som templet behöver och gör att du inte behöver ta med en diskett till templet. Templet använder Family Ordinance Request för att skriva ut förrättningskort, och när en förrättning utförts upptecknas den och förs in i New Family Search samma dag. Men vad ska den göra som inte har tillgång till en dator eller föredrar att inte använda den tekniken? Var inte oroliga. Ta ett steg i taget. Börja hemma. Börja med en tom papperslåda som president Boyd K. Packer föreslog. Lägg där all viktig information om dig och din familj. Lägg till uppgifter som andra i familjen tagit fram. Ta sedan hjälp av församlingens eller grenens släktforskningshandledare. New Family Search gör det möjligt för en handledare att utföra alla nödvändiga datorfunktioner, däribland att förbereda namn för templet. Omkring 60 000 handledare verkar runt om i världen. Den som finns i din församling eller gren kan vara till stor hjälp för dig. Nya Family Search förändrar dynamiken i släktforskningsarbetet genom att det arbetar mot att skapa ett enda gemensamt släktträd som alla kan bygga vidare på. Förut har en person arbetat på egen hand och fört sina egna släktuppteckningar. Ofta arbetar man utan att veta vad andra släktingar gjorde. Nu kan varje person lägga till information medan de arbetar tillsammans med andra på att ta fram sitt släktträd. New Family Search är ett gigantiskt steg framåt, men det är fortfarande bara ett steg. Mer arbete ligger framför oss. Eftersom systemet ger tillgång till uppgifter som skickades in till kyrkan under många årtionden och från många olika källor, så kan det blotta dubbletter eller misstag som inte tidigare har uppdagats. Den funktionen är särskilt bra för de som har tidiga pionjärer bland sina förfäder. Dubbletter och misstag behöver rättas till, och ingen kan göra det bättre än en individ för sin egen familj. Du kanske känner dig frustrerad när du går igenom de här utmaningarna. Vet att dina bekymmer inte ignoreras. Kyrkan, under inspirerat ledarskap av president Thomas S. Monson, arbetar flitigt för att hjälpa dig att lösa de här problemen. Tillsammans strävar vi efter att pussla ihop ett familjeträd där alla Guds barn finns med. Det är ett offentligt arbete med offentliga belöningar. Det här är ett glädjefyllt arbete. Titta på det här fotot av nya medlemmar som gör tempeltjänst för sina släktingar. Dessa kära heliga är ifrån Ilopango stav i El Salvador, och de besöker templet i Guatemala City för första gången. De visar upp sina tempelkort som alla har namnet på en avliden släkting som de utförde ställföreträdande dop för. För att kyrkans släktforskningsarbete ska ha framgång är prästernas ledning ytterst viktigt. Ledare undervisar och vittnar om läran som ger upphov till detta heliga arbete. De utfärdar kallelser och ser till att utbildning är tillgänglig. De ser på tempeltjänst och släktforskningsarbete som ett sätt att öka andligheten i deras församling, stärka nya medlemmars andliga rötter och välsigna alla medlemmars liv. Tempeltjänst och släktforskning har makten att välsigna dem som är på andra sidan slöjan, men de har också samma makt att välsigna de levande. Det föredlar dem som deltar i det. Det hjälper bokstavligen till att upphöja din familj. Vi har upphöjts när vi får bo tillsammans med våra släktingar i den allsmäktige Gudens närvaro. Profeten Joseph Smith förutsåg vårt ansvar. Herrens stora dag är nära, sa han. Låt oss därför som en kyrka och ett folk och som sista dagars heliga offra ett offer åt Herren i rättfärdighet. Och låt oss i hans heliga tempel lägga fram en bok som innehåller uppteckningarna om våra döda, som på alla sätt ska vara värdiga att tas emot. Framtagningen av de uppteckningarna är vårt personliga och gemensamma ansvar. När vi arbetar tillsammans kan vi göra det värdigt att ta sig emot av Herren. Uppteckningarna gör att förrättningar kan utföras för och tas emot av våra avlidna förfäder om de så vill. Dessa förrättningar kan skänka frihet till de fångna på andra sidan slöjan. Våra barn, barnbarn, kära Ruby, och alla våra barnbarns barn länkas samman genom kärlek. De länkas också genom kärlek till sina förfäder. Dessa länkar, svetsade samman genom heliga förrättningar, leder till upphöjelsen av våra familjer. Att detta heliga mål må nås av var och en av oss är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
This afternoon, I desire to encourage parents.
Den här eftermiddagen vill jag uppmuntra föräldrar och alla som kallats att leda och betjäna de unga i den här världen. Herren uppenbarade för Joseph Smith att det är en ofrånkomlig plikt som vi är skyldiga hela det uppväxande släktledet. I mitt liv som far och farfar har jag begrundat vad som är min plikt mot Gud när det gäller de unga. Jag vill berätta om något som jag har lärt genom personlig begrundan och vittnesbörd. För alla börjar vår plikt mot Gud som föräldrar och ledare med att leda genom föredöme, att ständigt och flitigt följa evangeliets principer i hemmet. Det kräver daglig beslutsamhet och ihärdighet. För ungdomar finns ingen ersättning för att kunna se att vi lever efter evangeliet i vårt dagliga liv. De 2000 unga krigarna behövde aldrig undra över vad deras föräldrar trodde. De sa, vi tvivlar inte på att våra mödrar visste. Vet våra barn vad vi vet? Jag har en sonson som en gång bad mig gå med honom på bio för att se en populär men olämplig film. Jag sa att jag var inte gammal nog att se den filmen. Svaret förbryllade honom till hans farmor och förklarade vad jag menade. Jag förstår farfar. Jag förstår, du blir aldrig gammal nog att se den här filmen, eller hur? Och han hade rätt. Förutom att vi visar ungdomarna vägen genom exempel, leder vi dem genom att förstå deras hjärtan och gå med dem på evangeliets stig. Om vi verkligen vill förstå deras hjärtan måste vi göra mer än bara vara i samma rum eller gå på samma aktiviteter i familjen och kyrkan. Vi måste planera och utnyttja undervisningstillfällen som gör ett djupt och bestående intryck på deras sinne och hjärta. Kyrkans ledare planerar till exempel rådslag för scouter och läger, men uppnås alltid det viktigaste målet med de här aktiviteterna. Jag har lärt mig att det som gör en scoutaktivitet mest betydelsefull för en pojke är inte bara att han får ett scoutmärke, utan detta att få sitta ner och prata med en ledare som är intresserad av honom och hans liv. Likaså, när ni är mödrar och fäder, kör era barn eller går med dem till skolan eller olika aktiviteter, använder ni tiden till att prata med dem om deras förhoppningar, farhågor och glädjeämnen. Om deras iPods och alla andra saker, så att de känner er kärlek. Ju längre jag lever, desto mer inser jag att de undervisningstillfällen jag hade som ung, särskilt från mina föräldrar, har format mitt liv och gjort mig till den jag är. Det är omöjligt att överskatta inflytandet från föräldrar som förstår sina barns hjärtan. Forskning visar att under de viktigaste övergångsperioderna i livet, inklusive de perioder när risken är som störst, att ungdomar försvinner från kyrkan, då kommer inte det största inflytandet genom en intervju med biskopen, utan genom det regelbundna, varma, vänliga, omtänksamma umgänget med föräldrar. Med tanke på detta finns hela familjen samlad när vi sätter oss ner vid middagsbordet. Jag minns att jag som ung bad om tillåtelse att få spela baseball under middagen. Du kan hålla mitt mat varm i ugnen, sa jag till mamma, och hon sa: Robert, jag vill helst att du gör ett uppehåll och kommer hem med familjen under middagen. Sen kan du gå ut och spela tills det blir mörkt. Hon lärde oss alla att när det gäller familjemåltiden så var det inte maten utan umgänget med familjen som gav näring åt själen. Min mor lärde oss att det är i hemmet vi ger den största kärleken. Om vårt arbete med ungdomar verkligen ska beröra deras hjärta måste vi ge dem samma uppmärksamhet som vi skulle ge en betrodd vuxen kollega eller en nära vän. Det viktigaste är att ställa frågor, låta dem prata och sen vara villiga att lyssna. Lyssna. Ja, lyssna. Lyssna med sina andliga öron. För flera år sedan när jag läste dagstidningen kom en av mina unga sonsöner och satte sig tätt in till mig. Medan jag fortsatte läsa njöt jag av hans lilla röst som pratade på i bakgrunden. Döm om min förvåning när han en stund senare kröp in mellan mig och tidningen. Han tog mitt ansikte i händerna och tryckte sitt lilla näsa mot min och frågade: Farfar, finns du där inne?
Mother, father, are
Mamma,
you there?
Pappa, är ni där? Morfar, farfar, mormor, morfar, är ni där? Att vara där betyder att förstå våra ungdomars hjärtan och ha kontakt med dem. Och att kommunicera betyder inte bara att prata med dem utan också göra saker tillsammans med dem. Nyligen hörde jag en mamma berätta hur hon hjälpte sina första tre döttrar genomföra uppgifterna för personlig tillväxt genom att göra det som förväntades av henne. Att vara informerad och skriva under genomförda uppgifter. Sen förklarade hon: på sista tiden har jag hjälpt min fjärde dotter genom att göra uppgifterna tillsammans med henne. Det har haft en oerhörd betydelse i vårt liv för vårt förhållande. Men vilken sorg jag känner när jag inser vad jag gick miste om när jag inte gjorde samma sak med mina äldre döttrar. De sorgligaste ord som skrivits eller sagts är dessa: det kunde ha varit. Vuxna medlemmar borde förstå att uppgifterna i personlig tillväxt och plikt mot Gud inte bara är långa listor med uppgifter att pricka av. Det är personliga mål som sätts upp av varje ung man och ung kvinna för att hjälpa dem bli värdiga att ta emot templets förrättningar, verka som missionär, vigas för evigheten och åtnjuta upphöjelse. Men vi ska ha klart för oss detta. Det vore en stor förlust och tragedi för unga män och unga kvinnor att försöka genomföra de här uppgifterna ensamma. Fäder, mödrar, ungdomsledare, vi uppmanar er att delta i personlig tillväxt och plikt mot Gud tillsammans med era ungdomar. Det är inte bara de som växer, ni växer själva. Och lika viktigt är att ni växer samman i tro och vänskap. En vänskap som hjälper er stärka varandra och gå på evangeliets stig för alltid. En viktig del av att uppfylla vår plikt mot Gud som föräldrar är att undervisa våra barn om evangeliet och förbereda dem att till fullo ta del i frälsarens återställda kyrka. Minns läxan från kung Benjamins folk. Tack vare hans undervisning var det många vuxna som upplevde en mäktig förändring i hjärtat. Men så står det, det fanns många i det uppväxande släktet som inte kunde förstå kung Benjamins ord eftersom de var små barn vid den tid när han talade till sitt folk. Och de trodde inte, och deras hjärtan blev förhärdade. Det är vår absoluta plikt att hjälpa ungdomarna förstå och tro på evangeliet på ett djupt personligt sätt. Vi kan lära dem vandra i ljuset, men det ljuset kan inte bestå av lånat ljus. De måste få ett eget vittnesbörd direkt från det andliga ljusets källa, Gud själv. De måste förstå vilka de är och vilka vår himmelska fader vill att de ska bli. Och det sker genom bön och begrundan. Hur hjälper vi dem? När vi har en hemafton, ett familjeråd eller ett meningsfullt samtal om evangeliet med våra barn, har vi tillfälle att se in i deras ögon och säga dem att vi älskar dem och att vår himmelska fader älskar dem. Under sådana heliga stunder kan vi också hjälpa dem förstå djupt i hjärtat vilka de är och hur lyckligt lottade de är att ha kommit till den här jorden och till vårt hem. När vi har tagit familjen till templet för att bli en evig familj. Vid sådana tillfällen kan vi dela med oss av eller visa evangeliets principer och välsignelser. I de här svåra tiderna är det inte nog för våra ungdomar att veta vad som är rätt. De måste göra det. Den här påsksöndagen vill jag hoppas att vi har tillfälle att bära vårt vittnesbörd. Att vi vet att Gud lever. Att Jesus är Kristus. Jag hoppas att vi bär vårt vittnesbörd. Att våra barn må veta vad vårt hjärta är. Att vi kan bära vittnesbörd att vi älskar dem. Den största kärlek vi visar är i vårt hem. Att vi kan vittna och undervisa de största lärdomarna i vårt hem. Jag hoppas att de som vill ha missionärsarbete utfört, att de förstår att den största missionstjänsten de kan ge sker i hemmet. Den största räddningen, den största aktiveringen sker i vårt hem. Ja, den största släktforskningen, arvedelen i familjen, kommer genom vår kärlek i våra hem, att barnen kan lära sig följa oss. Jag ber att Herrens välsignelse ska vara med föräldrarna. Att de ska förstå glädjen att vara i det hem där de fostrats, där de kan få kärlek. Att vi må ha eviga familjer och vara tillsammans för evigt i vår himmelska faders närhet och tillsammans med hans son Jesus Kristus. Att vi ska göra detta är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
I am happy to speak to you today.
Jag är glad över att kunna tala till er idag. Tack för era böner. Herren har lagt huvudansvaret för barnens andliga fostran på deras föräldrar. Ibland tillföljer ansvaret en ensamstående förälder. Min egen mor var relativt ung när min far dog. Hon lämnades att ensam fostra 4 barn. Men hon mötte utmaningen med tro och mod och lovade oss att om vi håller oss kvar på sanningens väg så skulle slutet bli bättre än början. Liksom andra barn till tappra mödrar i mormors bok tvivlade vi inte på att mödrar visste rätt. Bröder och systrar, jag har personlig erfarenhet av mödrars stora inflytande. Min gode vän Don Pearson berättar om en upplevelse som betonar det här inflytandet. En kväll bad hans 4-årige son Erik att han skulle läsa en godnattsaga. Erik hade valt sin favoritbok, The Ballooning Adventures of Paddy Pork. En berättelse om en familj som bodde på havets öar och åkte från ö till ö med en luftballong. Det var en bilderbok utan text. Så Broder Pearson hittade på ord i berättelsen. Paddy är i sin luftballong. Nu landar han på en ö. Han släpper ner en lina vid sidan av ballongen. Erik avbröt honom. Pappa, det är ingen lina, sa han. Det är ett rep. Broder Pearson tittade på Erik och sedan ner i boken och fortsatte. Paddy kliver ner från ballongen och klättrar ner för trädet. Åh nej, hans rock har fastnat i en gren. Återigen avbröt Erik honom. Pappa, det är ingen rock. Det är en jacka. Vid det här laget hade broder Persson blivit aning förbryllad. Erik, sa han, det finns ingen text i den här boken, bara bilder. Varför ser du att en jacka? Erik svarade, det är för att mamma sa det. Hans pappa slog igen i boken och sa det, Erik, vem tror det är som har sista ordet och bestämmer mest till det här huset? Den här gången tänkte Erik efter noga innan han svarade, det har du, pappa. Broder Persson strålade mot sin son. Vilket utomordentligt svar. Hur visste du det? Frågade han. Erik svarade snabbt, därför att mamma sa det. Som president James E. Faust sa, det finns inte något större i hela världen än moderskapet. Moderns inflytande på barnens liv går inte att mäta. Enligt den gudomliga planen verkar omsorg vara en del av det andliga arv som getts kvinnor. Jag har sett hos mina döttrar, och nu hos mina dotterdöttrar. Redan innan de kunde gå ville de hålla och ta hand om sina små bebisdockor. I mitt yrke som bonde och ranchägare har jag på första paket kunnat observera hur en mors naturliga ömhet manifesteras också i naturen. Varje vår tar vi upp en jord med kor och deras kalvar längs Snakefloden i Idaho. Där får du beta vid foten av bergen omkring en månad. Sedan samlar vi ihop dem och tar dem ner för en väg som leder till inhägnaden. Därifrån lastas det på lastbilar så tar dem till deras betesmarker i Montana. En ovanligt varm vårdag hjälpte jag till att samla ihop djuren. Jag är längst bak i jorden medan den förflyttade sig ner för den dammiga vägen till inhägnaden. Mitt jobb var att samla ihop de kalvar som irade sig bort från vägen. Det gick långsamt och jag hade lite tid att tänka. Eftersom det var så varmt sprang de små kalvarna hela tiden av vägen för att skugga under träden. Mina tankar drog sig till kyrkans ungdomar som ibland distraheras och kliver av den raka och smala stigen. Jag tänkte också på den som har lämnat kyrkan. Eller så kanske tycker att kyrkan har lämnat deras hjärtan medan det var distraherade. Jag tänkte för mig själv att en distraktion inte behöver vara av ondo för att vara effektiv. Ibland kan helt enkelt vara skugga. När jag hållit på att samla ihop kalvar i flera timmar och svetten rann ner för ansiktet ropade till kalvarna i ren frustration. Följ bara era mammor. De vet var det ska gå. De har gjort det här förut. Deras mammor visste. Att fast den vägen var varm och dammig nu så skulle slutet bli bättre än början. När vi väl hade fått in jorden i inhägnaden märkte vi att tre kor gick nervöst fram och tillbaka vid grinden. De kunde inte hitta sina kalvar och verkade ana att det fanns längs vägen någonstans. En av boskapsskötarna frågade mig vad de skulle göra. Jag sa, jag tror jag vet var kalvarna är. Ungefär 500 meter bort från finns det en trädunge. Jag är övertygad om att vi hittar dem där. Mycket riktigt. Precis som misstänkte låg våra förridade kalvar och sov i skuggan. Det vaknade mitt ryck när vi kom och kämpade emot när vi försökte samla ihop dem. De var rädda eftersom vi inte var deras mödrar. Ju mer vi försökte få dem att gå mot inhäng, desto envisare blev de. Tills jag sa det till boskapsskötarna. Jag är ledsen killar, men jag borde ha vetat bättre. Vi rider tillbaka och släpper ut deras mammor och inhägnaren. Korna kommer och hämtar sina kalvar och kalvarna följer efter sin mamma. Jag hade rätt. Korna visste exakt var de skulle gå för att hitta sina kalvar och det ledde dem tillbaka till inhägnaren precis som jag hade väntat mig. Bror och systrar, i en värld av alla sin handlingsfrihet kanske några av våra nära och kära irrar sig bort för en tid. Men vi får aldrig ge upp. Vi måste alltid gå tillbaka för att hämta dem. Vi får aldrig sluta försöka. Vår profet, president Thomas S. Monson, har vädjat till oss att gå ut och rädda de av våra nära och kära som kanske har gått vilse. Med hjälp av pressomsledarna måste föräldrarna fortsätta gå tillbaka och hitta sina bortsprungna barn och försäkra dem om att det alltid finns ett hem hos familjen och kyrkan som väntar på deras återkomst. Vi vet aldrig när ett hjärta kan förändras. Vi vet aldrig när en själ kanske är trött och slutkörd på grund av världen. När det händer tycks det som våra barn nästan alltid först vänder sig till sin mor. Med sådana känslor som uttrycks i en dikt av Elisabeth Akers. Bakåt, rinn bakåt och tidvattnets sorgsna förgångna år. Jag är så matt av tårar, sorg och möda svår. Det ytliga, det låga, det falska tröttar mig. Mor, min mor, mitt hjärta ropar efter dig. Större kärlek har ej upplevt än den jag fått av mor. Min barndom var insvept i hennes kärlek stor. Ingen kan som en mor all smärta trolla bort från den sjuka själen, mätt på flärd av varje sort. Kom, slut mina tunga ögonlock i rofylld sömn. Vagga mig, stilla min mor. Vagga mig till ljuvlig dröm. Kanske till att vi är så mottagliga för mors kärlek är för att den symboliserar vår frälsares kärlek. Som president Joseph F. Smith sa, en sann moders kärlek liknar Guds kärlek mer än någon annan slags kärlek. Som i allting var frälsande fullkomliga föredömet i den kärlek han visade sin jordiska mor. Också under sitt jordliga sista ögonblick, efter ångesten i Getsemane, den falska rättegången, törnekronan, det tunga korset som han brutalt spikades fast på. Vid det här högst avgörande ögonblicket i universum tittade Jesus ner från korset och såg sin mor Maria. Hans sista kärleksgärning innan han dog var att försäkra sig om att hans mor skulle bli omhändertagen. Han sa till sin lärjunge, se din mor. Och från det ögonblicket tog lärjungen hen till sitt hem. Då står det i skriften att Jesus visste att allt redan var fullbordat och han böjde ner huvudet och dog. Idag står jag framför er för att bära mitt vittnesbörd om att Jesus Kristus verkligen är världens frälstare och återlösare. Det här är hans kyrka, Jesus Kristus kyrka och sista dagens heliga. Vår himmelske fader vill att alla hans barn ska återvända till honom. Jag vet utan tvivel, tack vare att den heliga anden har vittnat för mig om det. Jag har inte alltid vetat det. När jag var yngre fick jag lita till mina föräldrars vittnesbörd. Min mor försäkrade mig att om jag stannade kvar på sanningens väg, även när den var varm och dammig, även när det fanns distraktioner, så skulle slutet bli bättre än vad början var. Jag kommer att vara evigt tacksam för att mamma sa det. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation.
Kör och församling sjunger nu tillsammans. Han lever min förlossare, nummer 83 i psalmboken. Efter sången ska äldsterna James B. Martino och Gregory A. Switzer i det 70s kvorum tala till oss. Därefter talar äldster Francisco G. Vinjes i det 70s kvorum. Efter äldster Vinjes tal får vi höra från Elsie Neil L. Anderson i det 12 apostlarnas kvorum.
This is the 180th.
Detta är den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. When I was young, I looked forward to the spring of the year.
När jag var ung såg jag fram mot våren. När vädret blev varmare var jag redo att börja spela baseball igen. Precis som de flesta unga pojkar vill jag bli en skicklig baseballspelare. Det påminner mig om en berättelse om en mycket ung pojke med liknande drömmar. Med en önskan att bli nästa stora stjärna bestämde han sig för att gå ut och träna. Han höll baseballen i handen och kastade upp den i luften. Och med önskan att slå bollen så långt han kunde så svängde han slagträet med all kraft. Men bollen föll till marken utan ens han nuddat vid slagträet. Han lät sig inte avvisas utan gjorde ett nytt försök. När han var på väg att kasta upp bollen i luften så växte hans beslutsamhet då han tänkte på en kraftfull träff. Men tyvärr, resultatet blev detsamma. Bollen låg på marken. Men som alla bra bollspelare vet så har man tre försök innan man byts ut. Han koncentrerade sig ännu mer, kastade upp bollen i luften och slog med större kraft än någonsin. När bollen återigen föll till marken började tårarna välla fram. Men så log han plötsligt med hela ansiktet och sa: "Vilken fantastisk kastare jag är." Vi sätts alla på prov och ställs inför prövningar. Och liksom i det här exemplet är det vårt sätt att reagera på dessa svårigheter som avgör vår framgång och lycka. Vi kommer alla att få motgångar var vi än är. Vi lär oss i skrifterna att det måste nödvändigtvis finnas en motsats till allting. Vi kommer alla att möta svårigheter och frågan är inte när vi möter dem utan hur vi möter dem. Aposteln Paulus lärde oss något intressant bara några år innan de heliga i Rom skulle råka ut för den kanske våldsammaste förföljelsen någonsin. Paulus påminde de heliga om att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vår himmelske fader, som fullkomligt och fulländat älskar oss, ger oss erfarenheter som gör det möjligt för oss att utveckla de karaktärsdrag och egenskaper som vi behöver för att bli mer och mer kristuslika. Våra prövningar kan komma på många sätt, men var och en av dem låter oss bli mer lik frälsaren när vi lär oss att erkänna det goda som kommer från varje erfarenhet. När vi förstår den läran kan vi få större visshet om att Fadern älskar oss. Vi kanske aldrig i det här livet får veta varför vi råkar ut för saker och ting, men vi kan känna oss säkra på att vi kan växa av erfarenheten. Jag inser att det är mycket lättare att se tillbaka när en prövning är över och förstå vad vi har lärt oss av den erfarenheten. Men utmaningen består i att uppnå detta eviga perspektiv samtidigt som vi utsätts för våra prov. För en del verkar kanske våra prövningar inte så stora, men för var och en av oss som går igenom dem är prövningarna verkliga och de kräver att vi ödmjukar oss inför Gud och lär av honom. Denna påsksöndag har vår frälsares liv som finns i våra tankar. Det är honom vi vill söka, efterlikna i alla våra handlingar. Låt mig nämna fem saker som vi kan lära oss av de sista timmarna i frälsarens liv på jorden, som kan hjälpa oss att klara av våra egna prövningar. För det första, han sökte inte att göra sin vilja, utan endast sin faders vilja. Han förblev hängiven sin heliga uppgift även under prövningen. När han föll på knä i Getsemane örtagård så bad han: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja, utan din." Ibland går vi igenom lidande och sorg för att vi ska kunna växa och bereda oss för tänkbara prövningar i framtiden. Jag ställer en fråga till er mödrar. Skulle ni någonsin göra något som skulle orsaka era barn lidande och gråt när de inte har gjort något fel? Ja, det är klart ni skulle. När mödrar tar små barn till läkaren för att vaccinera dem så går nästan varje barn ut från mottagningen i tårar. Varför gör ni det? Därför att ni vet att lite lidande nu kommer att skydda dem från tänkbar smärta och lidande i framtiden. Vår himmelska fader känner till slutet från begynnelsen. Vi behöver följa frälsarens exempel och lita på honom. För det andra, när vi ställs inför prövningar måste vi lära oss att inte klaga eller muttra. Nefi sa om den storslagna syn om frälsarens försoningsoffer som han fick se. Därför gisslar de honom och han låter det ske. Och de slår honom och han låter det ske. Ja, de spottar på honom och han låter det ske. På grund av sin kärleksfulla godhet och sitt tålamod med människobarnen. Vi måste alltid försöka rätta till problemet och övervinna prövningen. Men istället för att fråga, varför händer detta mig? Eller vad har jag gjort för att tjäna det här? Kanske vi borde ställa oss frågan, vad ska jag göra? Vad kan jag lära mig av det här? Vad behöver jag ändra på? För flera år sedan när jag tjänade i Venezuela lämnade vår yngste son bekvämligheten på sitt läroverk för att förena sig med oss. Han klagade inte, men det märktes tydligt att han genomgick en kamp när han reste till detta land där allt var nytt. Men på ett förundligt sätt tog det en vändning. Från att det var en prövning blev upplevelsen till en stor välsignelse i hans liv. Han åstadkom detta genom att ändra sin inställning och vända det till en beslutsamhet att lyckas. För det tredje, när vi står inför våra utmaningar måste vi söka mer hjälp från Gud. Även alla svår frälsare hade behov av att be allt ivrigare när han var i Getsemane. Vi kan lära oss att få stor tro om vi gör det. Vi måste komma ihåg att svaren från vår himmelska fader ofta inte tar bort prövningen. Istället hjälper han oss att få mer styrka när vi går igenom den. Precis som Herren hjälpte Almas följeslagare kan han lätta de bördor som lagts på era axlar så att ni inte ens känner dem på era ryggar. Låt oss inte, när vi prövas, bli bittra eller oengagerade, utan låt oss följa frälsande exempel och bli mer målmedvetna, mer uppriktiga och mer trofasta. För det fjärde. Vi måste lära oss att tjäna och tänka på andra, även när vi själva genomgår prövningar. Kristus personifierade tjänandet och hans liv var fyllt av exempel på hur vi kan hjälpa och tjäna andra människor. Och hans allra största gåva var det som han gjorde för oss. Han sa, ty se, jag Gud har lidit detta för alla, för att de inte ska behöva lida om de omvänder sig. Vi måste omvända oss och sen följa hans exempel på tjänande. När vi tjänar andra glömmer vi våra egna problem och genom att arbeta på att lindra andras smärta eller obehag stärker vi oss själva. På senaste generalkonferensen sa vår älskade profet Thomas S. Monson, jag tror att det frälsaren säger är att om vi inte mister våra liv i våra medmänniskors tjänst så har vårt liv inte mycket mening. Det som bara bryr sig om sig själva förtorkar till slut och mister bildligt sitt liv, medan de som mister sig själva genom att tjäna andra växer och blomstrar och vinner sitt liv därigenom. För det femte, förlåt andra och försök att inte ge dem skulden för våra omständigheter. Ibland vill vi gärna säga, om de inte hade gjort det här så skulle jag inte ha reagerat som jag gjorde. Det finns en tendens hos den naturliga människan att lägga skulden på någon annan för att inte själv bli ansvarig för sina handlingar. Frälsaren såg på dem som hade korsfäst honom och vädjade till sin fader i himlen. Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Kan inte vi bli mer förlåtande? Låt oss ha ett evigt perspektiv när vi går genom livets prövningar. Låt oss inte klaga. Låt oss be ännu mer. Låt oss tjäna andra människor och låt oss förlåta varandra. När vi gör detta samverkar allt till det bästa för oss som älskar Gud. Jag ber allvarligt och bestämt vittnesbörd om att vår fader älskar oss och att han sände sin son för att visa bana vägen för oss. Han led, han dog och han uppstod för att vi ska kunna leva. Och han önskar att vi ska kunna ha glädje, även i livets prövningar. Jag säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
We live in a world in which many situations.
Vi lever i en värld där många situationer kräver att vi gör bedömningar som ofta är svåra. Ändå befaller frälsaren att vi inte skulle döma när det gäller vår nästa. Hur kan vi göra det och ändå utöva gott omdöme i en värld full av bedrägeri och korruption? Vi måste göra bra bedömningar när vi ska fatta viktiga beslut i livets olika faser, till exempel när vi ska välja vänner, hitta en evig livskamrat eller välja ett yrke som inte hindrar oss från att ta hand om vår familj och tjäna Herren. Frälsaren bad oss att inte döma andra, men han förväntar sig ändå att vi använder gott omdöme. Vi kanske dömer människor förhastat, vilket kan förhindra eller ompröva vår relation till dem. Ofta gör vi felaktiga bedömningar på grund av begränsad information eller för att vi inte ser bortom det som finns precis bakom näsan. Låt mig ge ett exempel. Vi hör ofta berättelsen om när Jesus besökte Maria och Marta som bodde i Betania med sin bror Lazarus. Det var en plats där mästaren kände sig välkommen. Han kunde vila och njuta av en rättfärdig hemmiljö. Under ett av sina besök höll Marta på att laga mat och Maria valde att sitta vid mästarens fötter och ta emot hans undervisning. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning och gick fram och sa: Herre, bryr dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Många söndagslektioner har grundats på den här berättelsen och det kan ha framställt Marta i sämre dagar vad gäller hennes tro. Men det finns en annan berättelse om den här goda kvinnan Marta som ger oss en djupare insikt om hennes kunskap och vittnesbörd. Det var när frälsaren kom för att uppväcka hennes bror Lazarus från de döda. Vid det här tillfället var det Marta som mötte Jesus så fort hon fick höra att han hade kommit. När hon mötte honom sade hon att hon visste att Gud skulle ge honom vad han än bad honom om. Kristus förkunnade då för Marta den stora läraren uppståndelsen. Han sade: Jag är uppståndelsen av livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade med sitt mäktiga och innerliga vittnesbörd: Ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Hur ofta har inte Marta missbedömts som en person som bryr sig mer om dagens bestyr än om anden? Men hennes vittnesbörd under prövningen som hennes brors död var visar tydligt djupet i hennes kunskap och tro. Många systrar har ofta hört den första berättelsen och undrat om det är som Maria eller Marta. Men sanningen ligger ju att känna hela människan och göra en rättvis bedömning. När vi vet mer om Marta upptäcker vi att hon faktiskt var en person med en djup andlig karaktär, med ett starkt och oförskräckt vittnesbörd om frälsarens mission och om hans gudomliga makt över livet. Om vi missbedömer Marta har vi gått miste om att lära känna denna underbara kvinnas sanna natur. Personligen lärde jag mig som ung läkare något mycket viktigt med att dra förhastade slutsatser. Medan jag arbetade nattskift på en akutavdelning kom en ung man och hans hustru in. Hon hade svåra smärtor. Av deras kläder och hygien att döma var det lätt att se att de hade haft ett svårt liv. Hans hår var ovårdat och mycket långt. Deras kläder hade inte tvättats på länge och följarnas tuffa liv stod skrivet i deras ansikten. Efter en undersökning satte jag mig ner med honom för att förklara problemet och diskutera behandlingen. Mannen tittade på mig med ögon som lyste av en sällan skådad innerlig kärlek och frågade med en omtänksam makes kärleksfulla omtanke: "Doktorn, kommer min kära hustru att bli frisk?" I det ögonblicket kände jag anden vittna om att han var ett Guds barn, och jag såg i hans blick frälsarens godhet. Den här mannen utstrålade kärlek till en annan, och jag hade missbedömt honom. Den händelsen gjorde ett bestående intryck på mig. Gott omdöme behövs inte bara när vi ska förstå andra människor, utan också när vi ska fatta beslut som leder oss närmare eller bort från vår himmelske fader. När jag ser tillbaka på mitt liv kan jag se många situationer där en liten kursändring baserad på dåligt omdöme kunde ha lett mig långt bort från en plats där Herren ville att jag skulle vara. Beslut som att bilda familj medan jag höll på att utbilda mig. Att vara aktiv inom alla aspekter av evangeliet. Betala tionde fastoffer när inkomsten var mycket begränsad. Och att tacka ja till ämbeten i svåra tider lärde mig mer om uppoffringar. Vi går miste om många välsignelser när världsligt omdöme tillämpas på något som egentligen är ett andligt beslut. Det finns många egenskaper som kännetecknar personer som har utvecklat gott omdöme. Jag vill ge fyra förslag på hur man utvecklar ett sådant omdöme när det gäller att fatta viktiga beslut. För det första, se till att dina personliga normer är i linje med Jesu Kristi evangelium. En person kan aldrig få gott omdöme utan Jesu Kristi evangelium som referens. Evangeliet har länge och på ett framgångsrikt sätt lett människor till lyckan. Några av världens idéer lämnar människan att själv försöka fastställa sina normer. På grund av det vi hör i sådana uttryck som ny moral. Men det uttrycket är vilseledande. Moralnormerna är eviga och har inte ändrats. Inte heller ska vi försöka tolka dem på ett nytt sätt. För ungdomarna finns de här normerna nedskrivna i häftet. Vägledning för de unga. Normerna är helt klart i linje med Jesu Kristi evangelium och avsedda att fortsätta genom vuxenlivet. Det vore kanske bra för oss vuxna att studera och tillämpa det här häftet på oss själva. För det andra, lyssna på den levande profetens budskap. Hur många dåliga ekonomiska bedömningar skulle inte kunna undvikas om vi hade lyssnat på alla de råd som vi fått under åren fått av våra profeter om att undvika riskfyllda spekulationer och följa en strikt budget för att hålla oss fria från konsumtionsskulder. Hur många äktenskap skulle inte ha räddats som gott omdöme hade tillämpats i fråga om att undvika media som leder till pornografimissbruk och hjärtesorg. Under varje generalkonferens och i tidningen Lahona får vi råd från profeterna som om det tillämpas leder till gott omdöme. Vi har ingen ursäkt om vi ignorerar dem. För det tredje, utveckla vanan att lyssna till den helige anden. Vi får den helige andens gåva efter dopet, men lägger den ofta på hyllan. Vi glömmer att han hjälper oss med de viktigaste bedömningar i livet. Herren gav oss den här gåvan med insikt om att vi skulle ställas inför svåra beslut i livet. Att lyssna på den rösten är ytterst viktigt för att vi ska kunna utveckla gott omdöme. Vanan att lyssna kräver ofta en lugn miljö där vi kan ta oss tid till att begrunda, höra den milda, stilla rösten. Den fridsamma miljön är både extern och intern. Därför handlar det om mer än att stänga av världens musik eller oljudet från andra media. Det handlar också om att stänga av syndens oljud som finns i vår själ. Det öppnar kommunikationen med anden som vi så väl behöver. Kristus sa det: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag. Inte ger jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Friden som kommer att lyssna på den heliga anden tar bort rädslan. för att man ska göra en dålig bedömning. För det fjärde, håll buden. Villigheten att följa Guds bud gör många utlovade välsignelser tillgängliga för oss. Mormons bok är ju ännu ett Jesu Kristi testamente, men det är dessutom en bok om följden av att hålla respektive, inte hålla buden. Herren sa det följande till Nefi i andra kapitlet av hans första bok. Och i den mån som ni håller mina bud ska ni få framgång. Samma löfte upprepas nästan alla av de mest framstående profeterna i Mormons bok. En 1000 år lång historia upptecknas sedan som vittnar om att de här orden är sanna. Samma budskap gäller oss idag när vi försöker utveckla ett gott omdöme. Och detta bär jag vittnesbörd att när vi tillföljer principen och riktlinjerna angående rättfärdiga omdömen, då kan vi känna frid. I Jesu Kristi namn. Amen.
We are told in the Doctrine and Covenants that after the testimony of the servants of God.
I Lärn och förbunden läser vi att efter Guds tjänares vittnesbörd skulle jordbävningars vittnesbörd och andra händelsers vittnesbörd följa, och allt skall vara i uppror, och människors hjärtan ska förvissa och försmäkta, till fruktan ska komma över alla människor. Som medlem i presidentskapet för det karibiska området bevittnar jag personligen hur trofasta heliga ersätter fruktan med tro. Det vi lärde oss i Haiti kan liknas vid det som berättas i Mormons bok. Intrycket av denna fruktansvärda förödelse påminner mig om orden i Almas 28 kapitel. Detta var nu en tid då det hördes mycket gråt och klagan överallt i landet. 42 medlemmar miste också livet, och trots att deras släktingar och vänner sörjer förlusten av sina släktingar, gläds och jublar de ändå i hoppet, och till och med vet att de enligt Herrens löften ska uppväckas för att leva på Guds högra sida i ett tillstånd av oändlig lycka. Omedelbar hjälp sändes av kyrkan till medlemmar och icke-medlemmar och delades ut under ledning av prästadömets och hjälpföreningens lokala ledare. De fick inte bara läkarhjälp, mat, vatten och andra förnödenheter. De fick också råd, ledning och tröst av lokala ledare. De har stöd av kyrkans medlemmar i hela världen som sörjer med dem som sörjer. Ja, och trösta dem som står i behov av tröst. Profeter har genom tiderna varnat oss för en annan tragedi som är mindre påtaglig men inte mindre viktig. Och det är en hemsk död som drabbar de ogudaktiga. Ty de dör i fråga om det som hör rättfärdigheten till. Ty de är orena. Och inget orent kan ärva Guds rike. Nefi lärde den här principen till sina bröder och sa till dem att de som dör i sin ogudaktighet måste även förskjutas i fråga om de andliga ting som tillhör rättfärdigheten. Lamaniten Samuel lärde att alla som inte omvänder sig skall huggas ned och kastas i elden, och de drabbas återigen av en andlig död, ja en andra död, ty de är återigen avskurna från de ting som tillhör rättfärdigheten. Tragedin att dö i fråga om det andliga har större inverkan för dem som en gång har upplysts av Guds ande och har haft kunskap om det som hör till rättfärdigheten och sedan har avfallit i synd och överträdelse. De blir mer förhärdade och deras tillstånd blir värre än om de aldrig hade haft denna kunskap. Som föräldrar och ledare behöver vi vaka över våra familjer och medlemmar och hjälpa dem att hålla sig borta från sånt som leder till andlig död. Vi försöker också rädda dem som nu är döda i fråga om det andliga och hjälpa dem att födas på nytt, ja, födas av Gud, förändras från sitt kötsliga och fallna tillstånd till ett tillstånd av rättfärdighet genom att de återlöses av Gud och blir hans söner och döttrar. Det andliga helandet av de som varit döda i fråga om rättfärdighet åstadkoms av försoningens makt, omvändelse till sanningen och att hålla fast vid rättfärdighetens principer. Att undervisa våra medlemmar och familjer om det som tillhör rättfärdigheten är viktigt i processen att uppnå en hållbar omvändelse, eftersom det kan leda dem till sann kunskap om Herrens bud, om evangeliets principer och lära samt de krav och förordningar vi måste rätta oss efter för att uppnå frälsning i Herrens rike. Det finns många exempel i skrifterna som bekräftar betydelsen av att undervisa om det som tillhör rättfärdigheten för att uppnå en hållbar omvändelse. I redogörelsen som ges av Ammon och hans bröder om när de predikar evangeliet bland lamaniterna läser vi: och Ammon predikade för kung Lamonis folk, och det hände sig att han undervisade dem om allt som tillhör rättfärdigheten. Vi kan se resultatet av att hängivet undervisa om det som tillhör rättfärdigheten om vi fortsätter läsa i kapitel 23 och 27, där det står att alla som trodde, eller alla som bringades till kunskap om sanningen, blev omvända till Herren och avföll aldrig. När Alma den äldre grundade kyrkan avskilde han värdiga män som deras präster och lärare, som vakade över sitt folk och närde dem med sådant som hörde rättfärdigheten till. Föräldrar spelar en viktig roll i att hjälpa barn förstå det som tillhör rättfärdighet. I Mormons bok finner vi att Alma, som sörjde över ondskan, krigen och de stridigheter som förekom och som var nedslagen över folkets hjärtans hårdhet, lät samla sina söner för att han skulle kunna ge dem alla, var för sig, ansvar för sånt som hör rättfärdigheten till. Det är intressant att notera att han undervisade och gav sina barn ansvar var för sig och anpassade sin undervisning till var och en, allt efter den sonens behov. Han bar vittnesbörd och undervisade om lära och principer och förberedde dem för att predika för andra om de principerna. I en tid när familjen angrips av ondskans krafter och när våra levnadsförhållanden inte är helt olika de som Alma upplevde, har första presidentskapet och de 12 korum sagt i familjen ett tillkännagivande för världen att föräldrar har ett heligt ansvar att uppfostra sina barn i kärlek och rättfärdighet. Det innefattar att vårda, stödja och undervisa barnen i allt som hör rättfärdighet till, så att de kan förbli trofasta med sanningen som ett bälte kring höfterna, iförda rättfärdighetens bröstflåt och ha som skor på fötterna den förberedelse som fridens evangelium skänker. Liksom på Almas tid vakar våra ledare över kyrkans medlemmar och ger dem näring av det som tillhör rättfärdigheten. Dessa ting hjälper oss att uppnå en bestående omvändelse. I dokumentet Ledarskapsutbildning i fokus, som reviderades den 10 december 2009, ber första presidentskapet och de 12 korum att både prästerrummets och biorganisationernas ledare ska uppmuntra varje familjemedlem, både föräldrar och barn, att studera skrifterna, be regelbundet och följa Jesu Kristi evangelium. Att studera skrifterna, be regelbundet och följa Jesu Kristi evangelium är rättfärdiga gärningar. Och Herren har uppenbarat detta underbara löfte: den som gör rättfärdighetens gärningar skall få sin lön. Ja, frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen. För att bättre kunna undervisa om det som tillhör rättfärdigheten är det viktigt att förstå att vi förutom att undervisa också måste underlätta uppenbarelser. På så sätt så kan den som undervisas få en önskan att själv lära känna de här principerna. Herren uppenbarade för Hiram Smith genom hans bror, profeten Joseph Smith. Jag ska ge dig av min ande som ska upplysa ditt förstånd, vilket ska fylla din själ med glädje. Och då ska du få veta allt som du begär av mig rörande det som hör rättfärdigheten till i tro och med tillit till mig att du ska få. Avslutningsvis varnar skrifterna oss för faran att dö i frågan om det som tillhör rättfärdigheten och för de allvarliga följder som det har för dem som efter att upplyts av Guds ande faller i synd och överträdelse. Att undervisa om det som tillhör rättfärdigheten är en viktig del av att hjälpa människor att komma till kunskap om sanningen, bli omvända och stå fasta i tro på Kristus till slutet. Föräldrar har ett heligt ansvar att undervisa barnen om det som tillhör rättfärdigheten. Ledare och lärare kan vaka över och vårda medlemmar som de har ansvar för och hängivet undervisa dem om allt det som tillhör rättfärdigheten. Det uppnås bättre om uppenbarelse underlättas i undervisningen så att man inom eleverna skapar en önskan att upplysas av anden. När de sedan utövar tro kan anden tillåta dem att förstå det som tillhör rättfärdigheten. Om dessa sanningar vittnar jag i Jesu Kristi namn. Amen.
När man får uppdrag att tala på slutet av den sista sessionen på generalkonferensen har jag lyssnat på varje ord och undrat på vilken del av mitt tal som redan sagts innan det är min tur. Inga ämnen ges i förväg, ingen samordning sker. Herrens sätt är naturligtvis alltid det bästa sättet. Han tar varje enskild talares förberedelse under bön och skapar en andlig symfoni full av uppenbarelse och kraft. Ämnen som upprepas, bud på bud, profetiska varningar, upplyftande löften, den gudomliga harmonin är ett underverk. Jag vittnar att det vi på denna konferens har hört och känt är Herrens sinne och vilja. President Monson har beskrivit det uppväxande släktet som det bästa någonsin har sagt till våra ungdomar. Ni har kommit till jorden i en härlig tid. Era möjligheter är nästan obegränsade. Men sedan varnade han. Vi har placerats på jorden under orostider. Det är en tid av eftergivenhet då samhället i allmänhet nonchalerar och bryter mot Guds lagar. Vi omringas av så mycket som är framtaget för att distrahera oss. Motståndaren använder varenda tillgängligt medel för att snärja in oss i sitt bedrägliga nät. Vi bär det uppväxande släktet i famnen. Det kommer till jorden med viktigt ansvar och stora andliga förmågor. Vi får inte ta lättvindigt på det sätt vi förbereder dem. Vår utmaning som föräldrar och lärare är att inte att skapa en andlig kärna i deras själ, utan att ge näring åt flamman i deras andliga kärna som redan brinner av deras förjordiska troseld. I eftermiddag vill jag betona den vädjan ett barn uttrycker i en primärsång. Låt mig få höra om Jesus, han är mig kär. Säg det som han skulle säga om han var här. I vår värld idag behöver varje barn, varje ung man och ung kvinna en egen övertygelse om sanningen. Var och en behöver sitt eget ljus, sin egen ståndaktiga och orubbliga tro på Herren Jesus Kristus, oberoende av föräldrar, ungdomsledare och stöttande vänner. Berättelser Om Jesus kan vara som en vind som blåser på glöden i våra barns hjärtan. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Berättelser om Jesus som delges om och om igen föder tro på Herren Jesus Kristus och skänker styrka till vittnesbördets grundval. Kan man ge en dyrbarare gåva till sina barn? Finns Jesu Kristi liv och lärdomar inpräntade i sinnet och själen hos våra barn? Tänker de på frälsarens liv när de undrar vad de ska göra med sitt eget liv? Tänker de på hans enkla födelse? Världens frälsare låg i en krubba. Lär hans uppväxt dem bättre förstå hur de bör se på materiella ägodelar. Vet om att Jesus ofta lärde, be och ni ska få. Påminns barnen om hans tacksamma böner och rop till sin fader när de knäböjer i bön med sina egna bekymmer. Har vi berättat för dem om den kärlek Jesus har till barnen, hur han höll dem i sin famn, bad för dem och grät? Vet våra barn att Jesus står redo med öppna armar för att ta emot dem? Hämtar de styrka från berättelsen om när Jesus fastade, medan vi undervisar dem om fastelagen? Vet barn i sin egen ensamhet hur ensam frälsaren kände sig när hans vänner övergav honom och när han frågade sina apostlar, inte vill väl också ni gå bort? Har våra barn känt kraften i frälsarens mirakel? Jesus botade spetälska, gav blinda synen åter. Han mättade 5000 män, stillade sjön och uppväckte Lazarus från de döda. Tror våra barn på att det är genom tro som underverk utförs och ber dem att underverk ska ske i deras liv? Hämta våra barn mod från det frälsaren sa till synagogföreståndaren. Var inte rädd. Tro endast. Känner våra barn till hans fullkomliga liv, hans osjälviska tjänande, det svek han utsattes för och hans grymma korsfästelse? Har vi vittnat för dem om följande verkligen hände, hans uppståndelse och hans besök hos nefitna på den amerikanska kontinenten och profeten Joseph Smith i den heliga lunden? Väntade på hans majestätiska återkomst när allt kommer att ställas till rätta, varje knä böjas och varje tunga bekänna att Jesus är Kristus? Säger våra barn, låt mig få höra om Jesus. Han är mig kär. Till ungdomarna och barnen, lev upp till ert viktiga ansvar och stora andliga förmåga. Sök efter att lära mer om Jesus. Slå upp skrifterna. Ni kan till exempel läsa Johannes evangeliet igen och sedan samtala om det med era föräldrar, lärare och varandra. Till fäder, mödrar, mor och farföräldrar och till dem som inte har några egna barn men kärleksfullt fostrar barn och ungdomar. Jag råder er att tala oftare om Jesus Kristus. Hans heliga namn skänker stor andlig kraft. Inget annat namn kommer att ges och inte heller något annat sätt varigenom frälsning kan komma till människobarnen än i och genom Kristi namn. Till mödrar som fostrar sina barn utan en far i hemmet lovar jag att när ni talar om Jesus Kristus kommer ni att känna hur himlens makt välsignar er. När syster Stella Oaks man gick bort fostrade hon sina tre unga barn, däribland äldste Dallin H. Oaks, på egen hand. Hon sa en gång, jag fick veta att Herren älskade mig och att jag skulle få den kraft jag behövde för att utföra min uppgift. Jag vill särskilt vädja till alla fäder. Ta ert betydelse ansvar och tala med era barn om frälsaren. De behöver den bekräftelse er tro ger uttryck för och inte bara sin mors. Trots att det finns gånger då ett barn inte lyssnar med troende hjärta, kommer ert vittnesbörd om Jesus att stanna kvar i deras sinne och själ? Kommer ni ihåg berättelsen om Alma som hade valt fel väg? När han återvände sa han: jag kom ihåg att jag hade hört min far profetera angående en viss Jesus Kristus som skulle komma för att sona för världens synder. När nu mitt sinne grep tag i denna tanke ropade jag i mitt hjärta: o Jesus, du Guds son, förbarma dig över mig. Om ett barn inte lyssnar, ge inte upp. Tiden och sanningen står på er sida. Vid rätt tillfälle kommer era ord att komma tillbaka till dem som om det kom från himlen. Ert vittnesbörd lämnar aldrig era barn. När ni vördnadsfullt talar om frälsaren i bilen, på bussen, vid middagsbordet, när ni böjer i knä i bön, under studier i skrifterna eller under samtal sent på kvällen, vittnar Herrens ande om era ord. När ni gjort ert bästa faller vittnesbörd om Jesus som dagg över era barns hjärtan. Det går då till sin himmelske fader i ödmjuk bön och känner hans inflytande genom den helige andens kraft. En starkare personlig tro på Jesus Kristus förbereder dem för de utmaningar de utan tvivel kommer att möta. Jag träffade Bill Forrest och Debbie Hutchings när vi studerade på BYU. Bill hade kommit hem från missionen. Han och Debbie blev kära i varandra och gifte sig i templet i Oakland. De bosatte sig i Mesa, Arizona och välsignades med 5 söner och 2 döttrar. Bill och Debbie lärde sina barn att älska Herren Jesus Kristus lika mycket som de älskade honom. Deras son, äldste Daniel Falls, som just nu verkar i Mexikomissionen i Oaxaca, sa: varje morgon utan undantag satt vi där vid bordet innan skolan och läste i och samtalade om skrifterna. Deras dotter Cara, som idag är gift och har 2 små barn, kommer fortfarande tydligt ihåg hur hennes far körde henne till tidiga morgonaktiviteter under high school. Hon sa: min far gillade att lära sig citat, skriftställen och dikter utan till. Och när han skjutsade mig tidigt på morgonen övade vi på dem. Ett av hans favoritskriftställen var: kom ihåg att det är på klippan vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval, så att djävulen sänder sina mäktiga vindar ska detta inte ha någon makt att dra er ner, tack vare den klippa som ni är byggda på. Fredagen innan påsksöndagen år 2000, för exakt 10 år sedan, verkade Bill Forrest som biskop i Estate Groves församling i Arizona. Han var på väg till arbetet och hade bara hört en kort bit när en stor grusbil körde på honom. Debbie och de andra barnen åkte hemifrån starkt efter Bill och möttes av den oväntade men tragiska scenen. Bill överlevde inte olyckan. Den odödliga själen hos denne älskade make och far hade plötsligt tagits hem till Guds son, han som övervann döden och vars underbara uppståndelse de skulle ha firat tillsammans den påsksöndagen. Hur fann Debbie och de 7 barnen, det yngsta var bara 5 år, den styrka de behövde? Cara var 15 då hennes far dog, hon berättade nyligen för mig. Jag är tacksam för min mor och far för det sätt de undervisade mig om frälsaren. De förklarade skrifterna för mig, bad med mig och var goda exempel på frälsarens kärlek och tålamod. Påsken är en dyrbar tid om året för mig. En tid då jag begrundar vår frälsares liv, mission och uppståndelse. Och jag påminns om min jordiska fars liv. Äldste Daniel Forrest sa: jag var 10 år gammal när min far gick bort. Det var svårt. Mamma hade alltid varit exempel för mig på frälsarens lärdomar. Jag har med mig min pappas namnbricka från hans mission i Spanien. Två av mina favorituttryck från pappa är: två män kan göra allt så länge som en av dem är Herren. Och frälsaren måste vara vår grundval. Utan den vacklar vi hit och dit. Tro på Jesus Kristus finns i hjärtat hos barnen i familjens Forrest. Den här påskhelgen, när det är 10 år sedan deras far gick bort, saknar de honom djupt. Men udden av hans död är uppslukad i Kristus. De vet att tack vare frälsarens oändliga gåva kan de vara tillsammans med sin jordiska far och sin himmelske fader igen. Låt mig få höra om Jesus. Strax kommer vi få lyssna till Guds profet. Herren talade om sin profet och sa: hans ord ska ni ta emot som från min egen mun. Jag vittnar om att president Thomas S. Monson är Herrens språkrör på jorden. Jag vittnar om att Jesus är Kristus, hela mänsklighetens frälsare. Hans liv, hans försoning, hans uppståndelse, hans efterlängtade återkomst är lika viktiga och vissa som den uppstigande solen. Må hans namn prisas för evigt. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
As we conclude the conference.
När vi avslutar konferensen tackar vi tabernakelkören. Kören från Orhems religionsinstitut och prästerhemskören från BIU och deras dirigenter och organister för den vackra och inspirerande musiken. Vi tackar också alla andra som deltagit i de här mötena på något sätt. Avslutande talare på det här mötet blir vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal sjunger kören som avslutning: bliv kvar hos mig, det afton är. Efter sången får vi tacksägelse av biskop Richard C. Edley i presiderande biskopsrådet. Konferensen gör sedan uppehåll i 6 månader. President Monson.
This has been a wonderful closing session. I never heard finer sermons.
Det har varit en underbar avslutningssession. Jag har aldrig hört sannare ord än det vi hört idag. Vi är alla här för att vi älskar Herren. Det är vårt ansvar. Vår himmelske fader älskar oss. Det vittnar jag om. Vi erkänner hans hand i allting. Ett kort skriftställe. Lita på Herren med hela ditt hjärta. Och förlita dig inte på ditt eget förstånd i alla dina vägar. Ska du lita på Herren, så ska han leda dina steg. Så är berättelsen om mitt liv. Mina kära bröder och systrar, vi kommer nu till slutet av en högst upplyftande och inspirerande konferens. Efter att ha lyssnat till råd och vittnesbörd från de som har talat till oss, så tror jag att vi har blivit rikt välsignade och ännu mer fast beslutna att leva efter principerna i Jesu Kristi evangelium. Det har varit gott för oss att vara här. Vi uttrycker vår tacksamhet till var och en som har talat till oss, liksom till dem som har lett oss i bön. Musiken, vad kan man säga? Den har varit storartad. Jag påminns om ett skriftställe i Lärna förbunden. Till min själ gläder sig åt hjärtats sång. Ja, de rättfärdiga sång är en bön till mig, och den ska besvaras med en välsignelse på deras huvuden. Kom ihåg att budskapen vi hört under den här konferensen kommer att tryckas i majnumret av Ensign och Leahona. Jag uppmanar er att studera budskapen, begrunda lärdomarna och så tillämpa dem i ert eget liv. Jag vet att ni tillsammans med mig gärna uttrycker tacksamhet för de här bröderna och systrarna som avlösts under konferensen. De har tjänat väl och bidragit påtagligt till Herrens verk. Deras hängivenhet har varit total. Vi tackar dem ur djupet av vårt hjärta. Nu har vi också inröstat med uppräckta händer bröder och systrar. Bröder och systrar som kallats till nya ämbeten under den här konferensen. Vi vill att de ska veta att vi ser fram emot att de arbetar med dem i mästarens sak. Bröder och systrar, när vi ser oss om i världen ställs vi inför problem som är allvarliga och mycket bekymmersamma för oss. Världen verkar ha släppt trygghetens ankarfäst och drivit bort från fridens hamn. Frigjordhet, omoral, pornografi, oärlighet och en mängd andra farsoter har fått många att kastas omkring på ett hav av synd och krossas mot de skarpa rev som bortkastade möjligheter, förspilda välsignelser och krossade drömmar utgör. Mitt råd till oss alla är att vi ska blicka uppåt mot Herrens fyr. Det finns ingen dimma så tät, ingen natt så mörk, ingen storm så hård, ingen sjöman så vilsekommen att inte skenet från Herrens fyr kan rädda honom. Det vägleder genom livets stormar. Herrens fyrtorn skickar ut ljussignaler som genast kan uppfattas och som aldrig sviker. Jag älskar orden ur Psaltaren. Herre är mitt bergfäste, min borg och min räddare. Min Gud, min tillflyktsklippa. Till Herren ropar jag, och från mina fiender blir jag räddad. Herren älskar oss, mina bröder och systrar, och han välsignar oss när vi åkallar honom. Vi är så tacksamma för Jesu Kristi återställda evangelium och för allt det goda det för med sig i vårt liv. Herren har utgjutit sina välsignelser över oss som ett folk. Jag bevittne för er om att det här verket är sant, att vår frälsare lever och att han leder sin kyrka här på jorden. När vi nu kommit fram till slutet av den här konferensen är mitt hjärta fullt och mina känslor fyllda av ömhet. Jag uttrycker min kärlek och min tacksamhet till er. Tack för era böner till förmån för mig och alla kyrkans generalauktoriteter. Herren hör era böner och välsignar oss och leder oss i hans rikes angelägenheter här på jorden. Vi är djupt tacksamma för detta. När vi nu lämnar denna konferens nedkallar jag himlens välsignelser över var och en av er. När ni återvänder till era hem runt om i världen är det min bön att vår himmelske fader ska välsigna er och era familjer. Må budskapet och andan i den här konferensen visa sig i allt ni gör, i era hem, i arbete, på möten och i allt ni gör.
I love you. I pray for you.
Jag älskar er. Jag ber för er. Må Gud välsigna er. Må hans utlovade frid vara med er nu och alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Vår kära himmelske fader. När vi avslutar den här sista sessionen av vår underbara generalkonferens är våra hjärtan överfyllda av kärlek till dig för den stora gåva som du har gett oss. Vi är tacksamma för att denna påskmorgon åstadkoms Jesu Kristi uppståndelse och eviga livet. Vi är tacksamma, himmelske fader, för en älskad son som var lydig och villig att ta på sig själv hela människosläktets synder och lidanden. Och vi är så tacksamma. Är vårt hjärta överfyllda av kärlek till dig och din son. För den mäktiga ande som har varit med oss under denna och tidigare möten under konferensen. Vi är tacksamma för att vi kan leva i en tid då evangeliet har återställts i dess fullhet. Och att vi kan ha levande profeter på jorden som leder oss i en svår värld. Vi är särskilt tacksamma för en profet, siare uppenbarare, president Thomas S. Monson. Och vi ber att du ska vara med honom ständigt. Att han ska känna din närhet och föra denna kyrka framåt. Så att han kan uppfylla dina önskningar. Och vi erkänner och inser att det finns många i världen som lider. En del från synder, en del andra från hunger, en del som vandrar utan vägledning. Vi ber att du ska välsigna dem, att din ömma hand ska hjälpa dem. Och vi ber att vi ska kunna finna ett sätt att hjälpa dem och kunna vidröra dem. När vi nu avslutar och åker till de olika ställen i världen och till våra hem. Vi ber att du ska välsigna oss med anda att ta hand om oss själva. Den största kristna handlingen av alla. Att ta på oss Jesu Kristi namn. Alltid minnas honom. Och därefter handla i enlighet därmed i våra liv. Att undvika synd och överträdelse. Genom att sträcka oss ut till andra mindre lyckligt lockade. Genom att vissna om att evangeliet är sant. Genom att hjälpa dem som, och vi tackar dig nu för alla våra välsignelser och vi ber att din ande ska vara med oss tills vi möts igen om 6 månader och vi gör detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Detta var en utsändning av den 180:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har hört tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.